Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Ett kärlekspar. Två öden. Svartsjuka och våld. Vad händer när offret också är en gärningsman? En kropp hittas av en fritidsdykare och motivet, hämnd. Har någon tagit saker i egna händer? Där på havsbottnen i Strömstad finner man resterna av en kropp. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin.
Och mitt namn är Nathalie Sejov.
I veckans avsnitt ska vi berätta för er om det olösta mordet på 64-åriga Holger Aljedal utanför Göteborg. Men det är ett komplext fall, fyllt av sorg och orättvisor. Det är i mars 2006 som historien tar sitt avstamp. Holger mår inte bra. Han har precis fått veta att hans hustru vill separera. Denna gång är det på riktigt. Inga vägar tillbaka. Hon har sagt det förut. Då försökte han begå självmord. Och nu stod de här igen. Inför en begynnande skilsmässa. Men den här gången kommer Holger att göra någonting som han aldrig kan ta tillbaka. Någonting fruktansvärt. Hustrun blir till ex och någonting slår slint. Hon flyttar ut till sin egen bostad, byter jobb och startar ett nytt liv utan honom. Ansökan om skilsmässa är inskickad. Någonting går sönder inom Holger. Någonting mörkt och vidrigt. I en bil på Richardsgatan i Johannesberg utanför Göteborg sitter Holgers exfru och pratar i mobil med en före detta arbetskamrat. Hon har precis parkerat och berättar för vännen i telefonen om sitt nya liv. Om friheten från den svartsjuka exmaken. Det är vår i luften och om bara några veckor kommer körsbärsträden att slå ut i blom. Men exfrun kommer aldrig få se de sköra ljusrosa blommorna slå ut denna vår. Istället slits drömmarna isär. Ett högt skott. En smärta i den vänstra armen som är värre än någonting som någon någonsin kan föreställa sig. Sedan slits hon ut ur bilen. Ännu ett skott hörs. Denna gång träffar henne i bröstkorgen. Och nu finns ingenting mer kvar än mörker. Det är Holger som avlossat skottet genom rutan. Det som träffat henne i vänsterarmen. Det är Holger som slitit ut henne ur bilen och avlossat det dödande skottet i hennes bröstkorg. Driven till vansinne och svartsjuka. Han har mördat sin exfru mitt på öppen gata. Just denna kväll har han följt efter henne från hennes jobb. Beväpnad. Kanske är det insikten och verkligheten som kommer ikapp honom just där och då på Richardsgatan i Johannesberg. För efter det sista dödande skottet skjuter han sig själv i magen. Men Holger överlever och istället får han ta ansvar för det han har gjort. Men historien han berättar i rätten är en annan. Avsikten var inte att mörda exfrun, sa han. Avsikten var att söka upp henne. Ta ett sista farväl och sedan avsluta sitt eget liv. Men Holgers försök till ett uttalande om uppsåt kunde inte ändra det som faktiskt skett. Och i januari 2007 dömdes Holger Aljedal för mord och 10 års fängelse. I en rekonstruktionsfilm där Holger själv deltar i en gul väst visar han sin version av hur händelsen ska gå till. Och han hävdar att skotten inte ska avlossats på det vis som åklagaren lagt fram. Och att hans avsikt var att skjuta sönder bilens fönsterrutor. Men både tingsrätten och hovrätten gick på åklagarens linje och dömde honom för mord. Här borde denna sorgliga historia varit över. Men så är inte fallet. I januari 2013 frigavs Holger efter att ha avtjänat 6 år bakom låsta dörrar. Januari blir till vår och så småningom sommar. Men så anmäls Holger som försvunnen. Missing People inleder en stor sökinsats efter honom, men han är som uppslukad av jorden. Det blir sensommar, närmare bestämt den 7 september. Några privatpersoner har semester. De har tagit sig till Salta i Strömstad för att dyka. De klär sig i våtdräkter för att utforska livet där under vattenytan utanför Bohusläns norra kust. De dyker djupt, simmar till och med vilse. 18 meter under vattenytan gör de ett fruktansvärt fynd. Där, på botten, hittar de benpipor. De simmar närmare för att upptäcka ett mörkt paket nedsänkt med tyngder. De inser snabbt att de hittat någonting som de inte ska röra vid och tar sig fort upp till ytan och land för att larma polis. Fyndet gjordes av en ren slump då fritidsdykarna lämnat sin uttänkta rutt då de kommit vilse. Polisen skickar ner sina egna dykare. Paketet bärgas till land och man inser snabbt att det innehåller kroppsdelar från en människa. En styckad människa. Men vem tillhörde kroppen? Den 17 september, 10 dagar efter fyndet på havsbotten, fick man en träff på ett tandkort. Kroppen tillhörde den dömde och frigivne Holger Aljedal. Tord Harladsson, pensionerad kriminalkommissarie, berättar om fallet i brottsjournalen. Vi sökte med dykare, kriminalsökhundar, kustbevakningen och undervattenskameror och en mängd olika åtgärder för att se om vi kunde hitta ytterligare delar. Men det gjorde vi inte. Ja du Nattis, det här är ju ett jättemärkligt fall.
Ja men verkligen, det står ut mycket i jämförelse med fall vi brukar typ i podden.
Ja, för här har vi verkligen en gråzon. Vi har en gärningsman som också är ett offer.
Precis.
Jag vet inte, det här fallet är så fruktansvärt på så många olika vis. Och för mig, bara tanken på hur kärlek kan ändras till någonting så hårt som hat och mord. Att man faktiskt skjuter den kvinna man en gång lovat evig kärlek till. Men det får mig också fullt förstå polisens första teori, att den är hämnd.
Mm.
Att någon helt enkelt tagit rättvisan i egna händer. Mördat en mördare, det låter hårt, men ur det perspektivet. Det måste också varit så sjukt fruktansvärt, tänker jag, för alla de här vittnena att bevittna. Det här är ändå ett mord på öppen gata som sker när Holger skjuter sin blivande exhustru. Så att det är ganska många ögonvittnen här. Och polisen jobbar ju jättehårt med det här fallet när man väl förstått att det är Holgers kvarlevor som man hittat där på havsbottnen. Och de fortsätter dykningar här utanför Strömsund i jakt på tekniska fynd. Och sen så börjar man ju såklart att kartlägga Holgers kontakter. Bland annat under tiden i fängelse. Man gör även en teknisk undersökning i Holgers lägenhet. Och här, det här är lite intressant, för man går ut i media med att man gjort en hel del intressanta fynd i Holgers lägenhet. Men polisen är förtegen med vilka fynd det här rör sig om.
Intressant. Undrar om det var något slags som kanske styrkte den här motivbilden om hämnd eller om det var någonting annat.
Ja, och polisen har ju en del olika motiv som de radar upp. Och du kan väl berätta lite om det, Nathalie?
Ja, för det finns faktiskt en artikel i Expressen som skrevs den 19 september 2013. Där polisens olika motiv är listade. Så jag tänkte att vi kunde gå igenom dem för att bena ut det hela lite.
Mm.
För det är en hel del olika motivbilder som polisen jobbar efter i jakt på att hitta den här mördaren då. Som har mördat Holger. Och den första motivbilden är ju där vi redan har pratat lite om hot. Fanns det någon känd hotbild mot Holger? Och vad var det i så fall för hotbild? Det de kom fram till att det i alla fall inte finns några polisanmälningar. Att Holger har liksom inte polisanmält någon. Att han har inte, han har i alla fall inte upplevt hot så pass att han har gått till polisen förut efter.
Nej.
efter att han mördade sin hustru, att det har liksom inte uppkommit någonting som har nått polisen i alla fall. Men det behöver inte betyda att han inte har känt sig hotad eller på något sätt att det inte fanns en hotbild.
Nej, för det där blir ju lite komplext också. Jag tänker att relationen till polisen är lite annorlunda för en gärningsman jämfört med för ett offer till exempel.
Mm.
Har man då, som i Holgers fall, faktiskt suttit på andra sidan jämfört med vad vi känner till och vad vi har gjort, så kanske man heller inte har den relationen till polisen att man vänder sig dit. Jag tänker att det blir en ganska komplex relation. Så att få fram en hotbild, har det skett saker i Holgers närmsta närvaro och han har råkat ut för saker, så det är inte säkert att han vänt sig till polisen, för att han har ju byggt upp en helt ny relation till polisväsendet efter att ha suttit häktad och i fängelse, tänker jag.
Nej, men precis.
Polisen har även tittat på motivbilden skulder och kommit fram till att Holger hade inga officiella registrerade skulder. Men han hade ett företag och var verksam i bemanningsbranschen. Och rent krasst så skulle han kunna ha dragit på sig skulder under sin långa tid i fängelset. Mm.
Mm.
Det känns inte som någon jättetung del, men det är ett ganska oskyldigt företag, tänker jag, ett bemanningsföretag. Jämfört med företag vi pratat om tidigare inom poker och ja, fall vi tagit upp den här säsongen. Men absolut så är ju pengar alltid någonting man tar in som ett rimligt motiv.
Ja, det är ju det. Och när man har företag så är man ändå i kontakt med olika samarbetspartners och potentiella personer. Man skulle kunna vara skyldig pengar för olika saker. Så att det är väl ganska så logiskt att de i alla fall kikade på det här.
Sen har vi nästa del som du ska ta upp här nu och som polisens huvudöga har varit på.
Ja, och det är ju det här med hämnd, eftersom Holger mördade sin hustru och att det här mordet var så pass uppmärksammat och skapade starka känslor och trauman hos säkert många människor som stod hans exfru nära.
Mm.
Man vet också att frun, att hon jobbade med utsatta kvinnor och parrelationer, och det är också en extra dimension till det här. Att
ja, verkligen.
Hon själv stod upp för kvinnor som var utsatta och att hon hade tagit sig ur den här relationen och att sen hände det här henne. Det kan ju till och med vara så att det kan vara att någon hon har hjälpt eller någon som ja, du vet, det finns många olika motiv om man, när man just kikar på hämnd, så finns det ju många potentiella. Inte bara familjemedlemmar eller nära vänner eller släktingar. Det skulle också kunna bara vara någon som hon har hjälpt i sitt jobb. Eller någon som på något sätt var väldigt arg för det här mordet som hade skett. Det finns många man skulle kunna gå på här.
Ja, och det gör det ju ganska svårt för polisen att kartlägga. För jag tänker också när man jobbar med relationer och våld i nära relationer, så är ju ganska många av de kontakterna anonyma. Hon har ju troligtvis inte haft namn på de personer hon har hjälpt. Som, även om polisen är polisen, så den här typen av arbete, det är väldigt mycket som är tystnadsplikt. Och där till och med polisen inte kommer in och kan röja identiteter och vilka hon haft en nära relation till eller stöttat upp i sitt arbete. Så det gör det ju lite svårare med kartläggningen om man skulle kunna tänka sig att hämndmotivet var just för att hon var en stark kvinna som hjälpt kvinnor.
Sen så blir man ju också, det är också intressant om det här, om hon kan ha träffat någon ny och att det kan vara en som hon hade en kärleksrelation med som skulle vilja hämnas på hennes man. Det är också såklart säkert en möjlig motivbild som jag tror att polisen säkert tittade på.
Absolut. Och sen har vi också de människorna som kände Holger, som kanske var extremt frustrerad på honom. Jag kommer prata lite mer om det senare i avsnittet. Men det finns rätt starka känslor från hans släktingar också kring hans beteende. Och det som hände.
Mm.
Ja, och
det är också viktigt att lyfta såklart. Att det kan ju också vara någon från hans sida som också tycker att han har agerat helt fel.
Ja, och den delen vi får när vi läser om de här fallen som vi tar upp, det är ju bara en liten topp på ett isberg. Vi vet ju inte vem Holger var. som människa. Mer än det lilla vi får läsa. Och det, jag kan tänka mig att det tar ganska lång tid att kartlägga en hel människas profil. Vem den har uppfattats som och vilka relationer den har. Och relationer är faktiskt den sista av motiven som polisen går in och försöker ta reda på som ett möjligt motiv. Man undersöker helt enkelt Holgers tid i fängelset och tiden därefter, vilka relationer han skaffat under sin fängelsetid. Både nya relationer utanför fängelset och i fängelset. Och se om det kan finnas några motiv som uppstått i de relationerna också. Och det är ett jäkla hästjobb de gör. Och ändå står man där.
Och det tror jag är en viktig, det tror jag är en viktig punkt, eftersom man umgås ju ändå med kriminella i fängelset. Andra som, om man dessutom har mördat någon, så sitter han ju på en avdelning med säkert andra mördare. Eller väldigt tunga kriminella, droghandlare, vad det än kan vara. Och då är det klart att det blir intressant att titta på, för då kan han ju också komma till konflikt med någon eller knutit relation med någon kriminell person som av någon anledning skulle vilja mörda honom och vara ute efter honom.
Ja, och det behöver inte ens vara en människa som har haft någon relation till hans exfru, men som ändå kan ha reagerat väldigt starkt på det han har gjort. Vi får också tänka på att väldigt många av de människorna som sitter inne för den här typen av dåd har inte psykisk välhälsa eller psykiskt välmående, traumatiska upplevelser som man själv, även om man själv utsatt sig för dem. Vi vet inte alla människors bakgrund, men man möter nog en hel del människor med olika bakgrunder, olika psykiska tillstånd och olika former av trauman bakom sig. Så att det som skulle kunna vara ett motiv för en person som han har mött i fängelset kanske inte är ett naturligt motiv så som vi tänker det. Och polisen har verkligen gjort ett extremt grundläggande jobb i det här fallet, och ändå står man och stampar. Och jag tycker att hela det här fallet är så brutalt och sjukt, men det finns någonting som jag landar i som jag ändå tycker är lite fint. Och det är att man jobbar så här hårt för Holgers rättvisa och för hans anhöriga att få reda på vem som är mördaren, oavsett vad Holger har gjort eller inte. Och vi har ju pratat om det mycket, det här med alla människors rättigheter att stå lika inför lagen. Och i det här fallet så tycker jag faktiskt att polisen verkligen har gjort ett ordentligt jobb. Och att Holger, trots att han har varit dömd för mord, faktiskt får en ordentlig utredning och står lika inför lagen. Och det är någonting som jag ändå vill ge en eloge för till vårt rättsväsende.
Och sen vet vi faktiskt inte ifall det här har någonting att göra med vad han har gjort tidigare. Alltså, mot sin fru. Det kan ju vara ett helt annat motiv. Det är det som gör det här så intressant.
Och det är det som gör det så svårt.
Det kan ju vara något som rör något helt annat. Och att det bara är ett sjukt sammanträffande att Holger också har mördat sin exfru. Liksom. Det är väldigt intressant.
Det råkar inträffa.
Ja,
och det kan ju vara någonting som ligger sedan innan mordet på exfrun också, tänker jag. Med tanke på att han har varit självmordsbenägen i kombination med varje gång hon velat lämna honom. Vi vet ju inte hur hans liv såg ut när han väl tog det här fruktansvärda beslutet att gå till attack mot sin exfru. Det kanske fanns en hotbild redan då som gjorde att han tappade det. Och det är ju ingen annan än Holger som vet det egentligen.
Nej, och sen är det också det här intressanta och makabra i att han blev styckmördad. Det tror jag också är en viktig detalj. För det säger också någonting om mördaren, som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Att det är inte vem som helst som kan genomföra ett styckmord.
Nej.
Det är ganska brutalt. Ja. Och jag tror också det är därför polisen också är intresserad av andra kriminella och liknande, eftersom det är inte vem som helst som mentalt klarar av det, helt enkelt. Det krävs ganska mycket för att man ska orka med det och kunna genomföra det.
Ja, och både mentalt och fysiskt, tänker jag. Visst, det finns första gångs förbrytare som gjort sådana saker, men det är en väldigt liten procentsats. Men det krävs också en ganska bra fysik. Att, nu hårdrar vi det. Det här är känsliga ämnen. Men om vi bara tänker rent praktiskt så det, alltså,
det krävs rätt mycket att fysiskt klara av att ta isär en annan människa.
Mm.
Och det säger någonting om att det inte är en liten späd kvinna troligtvis som har gjort själva fysiska utförandet. Sen vet ju inte vi om det är en eller flera gärningsmän bakom det här. Men det är ett väldigt brutalt sätt att bli mördad på. Och någonting jag ändå vill landa i den här diskussionen, för att vi kan tycka vad vi vill om Holger. Det är fruktansvärt det han har gjort. Men det finns fortfarande anhöriga till Holger som söker svar på vad som hände honom. Och de står faktiskt totalt oskyldiga till den skuld som Holger drog på sig. Och det är jätteviktigt att komma ihåg. Och som jag sa tidigare i diskussionen här, att jag är ändå tacksam att vi har ett rättsväsende som utreder det här mordet lika noggrant som de gjorde kring Holgers exfru, där han faktiskt var mördaren. Det finns någonting lite tryggt i det. Vi kan tycka och tänka vad vi vill.
Ja, det ska ju inte spela någon roll liksom, och det är ju...
Nej, och det gör ju det tyvärr ganska många fall, och många fall av de som vi har tagit upp har vi känt att man har inte blivit rättvis behandlad, och anhöriga vi har pratat med som har känt att deras anhöriga som de har förlorat har blivit dömda på förhand, antingen på grund av tidigare liv, missbruk, stämplingar. Så att mitt i allt det här brutala, fruktansvärda, så finns det någonting lite ljust. Och den strimman vill jag inte tappa när vi ändå pratar om det.
Mm.
Holgers fall är fortfarande ett olöst fall. Och det har funnits några misstänkta i fallet. Och ja, vi ska gå igenom det sista vi vet om vad som hände Holger.
Mm. I november 2013 går polisen ut med att man söker efter två okända dykare som syns till i det aktuella området i havet vid Saltö. Det rör sig om ett par. En kvinna i röd dykardräkt och en man i svart dykardräkt. De dök från en liten svart gummibåt, säger Tord Haraldsson, chef på länskriminalen i Trollhättan, i en artikel på Aftonbladet. Uppgifterna ska ha kommit från vittnen som befann sig vid Saltö på en dykarkurs den 6 juli vid 1-tiden på dagen. Dykarparet ska ha uppträtt konstigt, vilket gjorde att ett tiotal personer lade märke till dem. Det är flera som har reagerat på deras beteende, men det är ingen som känner igen båten eller personerna, säger Tor Haraldsson i samma artikel. De dök i ett område som är jätteintressant för mordutredningen. Polisen vill i detta skede komma i kontakt med paret. Allt landar i att man till slut griper två män i 40-årsåldern, varav en är en släkting till Holger. De bägge männen grips i januari 2014 i sin frånvaro. I samband med mordutredningen, efter att Holger Alldag skjutit sin fru, förhördes mannen. Jag tycker att han var ett svin, sa han då. Kammaråklagare Victoria Karlsson uttalade sig så här till GT. Det är det utredningsarbete som bedrivits under den här tiden som har lett fram till det. Vår bedömning är att de är intressanta för utredningen, och de ska nu höras närmare i närvaro av försvarare, så får vi se var den här utredningen landar. Men de två männen släpptes då häktningsbeslutet blev hävt. Mordet på Holger Alldal är i skrivande stund år 2022 fortfarande ett olöst fall. Och kriminologiprofessorn Leif G.W. Persson tror att fallet kommer att förbli ouppklarat. Det är klart att det inte kommer att lösas, sa han i Brottsjournalen i TV4. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall.